Välkommen till Historia som bäst, producerad och skapad av mig, Emil. Detta avsnitt handlar om lilla eller andra nordiska kriget och Karl den tionde Gustav. Hur Sverige utnyttjar diplomati, krigsmakt och girighet till sin fördel. Dessutom hur Sverige egentligen ligger till under mitten av 1650-talet. Nyköpings slott, 8 november 1622. En pojke föds till prinsessan Katarina av Sverige och tyske greven Johan Casimir. Pojken kommer att kallas Carl Gustav och så småningom Carl den tionde Gustav. Carl den tionde Gustav fick en bred utbildning i latin, teologi och kunskap om stora ledare genom historien. Som för de flesta kungar växte intresset fram för jakt, dessutom danser och turneringar. Turneringar eller tornespel var mycket populärt under medeltiden och renässansen. Riddare med kroppspansar och lansar på motsatta sidor trästaketet kliver upp på sina hästar som är utrustade med ringväv. Hjälmar sätts på och visiren dras ner. I ena handen hålls en lans, långt stötvapen av trä och metall, och i andra en sköld. Fanan dras upp och hästarna springer mot varandra. Publiken tittar ivrigt som satsat pengar på någon utav riddarna. Riddare hade som mål att träffa motståndarens sköld med sin lans och göra så riddaren faller av sin häst och kampen fortsätter till fots med svärd. Förloraren blir av med både sin dyra rustning och häst, men kan köpa tillbaks ifall segraren godkänner det. Många skickliga riddare gjorde en förmögenhet på detta sätt. Och en av dem var William Marshall, som blev regent åt kung Henrik den tredje av England. Karl den tionde Gustav uppvaktades av rikskanslern Axel Oxenstierna, som så småningom blev skeptisk till att Carl Gustav skulle bli kung. Carl den tionde Gustav införde en ny dynasti i Sverige, den så kallade falsiska ätten. Vasaättens dagar dog ut i samband med Gustav den andra Adolfs död och Kristinas abdikering från kungatron. Under Carl Gustavs tidiga år regerade Gustav den andra Adolf och så småningom Kristina. Under denna period pågick 30-åriga kriget. Carl Gustav var själv inblandad i 30-åriga kriget och lärde sig krigskonst av den skickliga militären Lennart Torstensson. Carl Gustav deltog i slaget vid Leipzig, Jankov och fälttåget mot Danmark, även kallat Torstenssons krig. 6 juni 1654, Uppsala domkyrka. Carl den tionde Gustav kröns till kung med den nygjorda kungakronan som bärs än idag av den svenska tronföljaren. Drottning Kristina, som regerat innan, abdikerade och sökte sig till katolicismen, vilket är ironiskt då hennes pappa Gustav den andra Adolf var protestanternas ledarfigur under 30-åriga kriget. Carl den tionde Gustav hade tidigare försökt vinna drottning Kristinas hjärta, men så var det ogenomträngligt. Som kompensation utnämndes Carl Gustav till tronföljare och fick en rad inflytelserika titlar. Minikapitel 1. Vad kännetecknas Carl den tionde Gustavs regeringstid av? Carl den tionde Gustav var kung under 1654 till 1660 och ersatte sedan av Carl den elfte. Denna period präglades av många krig, såsom mot Ryssland, Polen under benämning Polsk-Litauiska samväldet och Danmark-Norge. 1655 införde Carl Gustav den så kallade fjärdepartsröften, som innebar att en fjärdedel av allt som donerats från staten till mestadels adeln sedan 1632 ska tas tillbaka. Detta upprörde adeln, som fick gods och gårdar tagna ifrån sig. På 1650-talet levde 90% av svenskarna som bönder, torpare tjänstefolk och arbetare. Dessutom infördes kyrkobesök på söndagar under samma årtionde. Runt ett år efter att Karl den tionde Gustav kröns till kung var det dags att visa sina militära kunskaper. Det andra nordiska, eller lilla nordiska kriget var på väg att bryta ut. 1655 förklarade Sverige krig emot polsk-litauiska samväldet som även kommer benämnas som Polen. Sverige lägger upp en plan på att två huvudarméer ska anfalla Polen, från både nordost och väst. 14 000 man under ledning av fältmarskalk Arvid Wittenberg och 15 000 soldater, ledda av Karl den tionde Gustav, ska attackera Polen från väst genom att gå via Pommern, norra Tyskland. Gustav Levenhaupt och Gustav Horn ska med 9 000 soldater gå in i Polen från nordöst. Polsk-litauiska samhället har 200 000 soldater till sina förfoganden och 50 000 deltar i försvar mot svenskarna. 1 juli 1655. Polska staden Dunaberg faller till svenske fältmarskalk Levenhaupts händer. Karl den tionde Gustav och fältmarskalk Arvid Wittenberg tågar in i Polen från svenska Pommern och slår läge vid en liten stad kallad Kolo. Den polske kungen Johan den andre Kasimir hade gjort anspråk på den svenska kungatron eftersom hans fader Sigismund den tredje Vasa, sonson till Gustav Vasa, hade varit kung över Sverige från 1592 till 1599. Detta kunde inte Karl den tionde Gustav tolerera och visade vem som bestämmer. Kasimir var rädd att förlora kriget mot Sverige och erbjöd fred där Sverige skulle få Litauen. Fredsfördraget nekades av Karl den tionde Gustav. Polen hade under denna tid många soldater med många fronter att försvara sig på. Dels från Sverige som attackerade från väst och nordöst. Dessutom från Ryssland till öst. Därför var det ett ypperligt tillfälle för Karl den tionde Gustav att ge sig på polsk-litauiska samväldet. Karl den tionde Gustav och runt 30 000 man marscherar mot Warszawa, men hindras av Johan Kasimir som samlat en liten styrka. Efter mindre sammandrabbningar vinner Sverige slaget vid Sobota och polske kungen retirerar. Efter slaget vid Sobota delas Sveriges styrkor i västra Polen in i två grupper. Karl den tionde Gustav beger sig mot Warszawa ohindrat med 3000 soldater och staden kapitulerar 29 augusti. Sverige får mycket proviant, ammunition och kanoner av erövringen. Arvid Wittenberg förföljer de retirerande polska soldaterna till staden Krakow. Medan detta pågår inleder Magnus de la Garde och Gustav Otto Stenbock en attack från nordöst mot Polen. 6 september inleds slaget vid Sarnow. Sverige har 4500 infanteri, 600 kavalleri och 40 kanoner. Johan Kasimir har 3500 infanteri, 6000 kavalleri och 6 kanoner. Polen sätter upp försvar vid en kulle och inleder slaget med en attack från kavalleriet mot svenska trupper. Anfallet misslyckas och svenska center rör sig fram med understöd av kanoneld. Svenska kavalleriet kom kort därefter. Polen förlorade 1000 mannar och många räddades av att slaget avbröts på grund av kraftigt regn som försvårade framfart. Många flyende polska soldater tillfångatogs och rekryterades till den svenska krigsmakten. Karl den tionde Gustav beger sig med 5700 soldater emot Krakow och påbörjar en belägring. Polen är på väg med en undsättningsstyrka på 6300 man. Slaget vid Wojnicz blev en svensk seger och polske kungen flyr landet. Sverige påbörjar återigen belägringen av Krakow som kapitulerar 9 oktober när polska trupper marscherar ut ur staden. 20 september möter Gustav Otto Stenbock en polsk armé vid slaget vid Nowy Dwór. 8000 svenska soldater står emot en likvärdig styrka. Överbefälhavaren Johan Krasinski på polska sidan slog läger vid sammanflödet mellan två floder. Svenska soldater börjar bygga en bro till flodövergången. Artilleripjäser placeras ut och Sverige har övertaget med kanoneld som bryter ut. Påbyggnaden av bron är klar och svenska soldater gräver vallgravar som skyddar flodövergången. Några dagar senare inledde Stenbock en attack mot polska trupper som förlorar 300 soldater och 7 kanoner. Svenska soldater plundrar genom Polen och bränner ner ett välkänt kloster kallat Jasna Góra. Det var droppen för polska befolkningen som fått stå ut med de fruktansvärda angreppen från svenska trupper. Gnistan tänds och gerillakrig brakar loss mot svenskar i Polen. För befolkningen i polsk-litauiska samhället är katolsk och Sverige är protestantiska. Det är ännu en anledning varför bägaren rinner över. Svenska armén lider stora förluster av gerillakrigen och stridsmoralen hos Polen och dess kung höjs. Sverige har inte bara problem med Polen utan även kurfursten Fredrik Wilhelm av Brandenburg. Kurfursten samlade en armé och tänkte anfalla svenska trupper. Svenske kungen och 18 000 man begav sig mot staden Königsberg, men kom på idén att försöka förhandla sig till fred med kurfursten. Det lyckades och Fredrik Wilhelm bröt sig ur med Sveriges fiender och blev länsherre för Karl X Gustav. Länsherrar hade stort inflytande och kontrollerade ett område som de kunde beskatta och kontrollera hur de ville. Den polske fältherren Stefan Czarniecki hade samlat gerillatrupper och inledde slaget vid Golomb. 8 februari 1656. Svenska trupper korsar en frusen flod och utför en överraskningsattack mot polska soldater som inte har en chans. General Horn marscherar emot staden Golomb och röjer ned polska trupper. Polens fältherre ger order om en motattack men som misslyckas och tvingas till reträtt. Karl X Gustav fortsätter tåget mot Polen men förlorar mycket mannar på grund av gerillakriget och att tusentals polska soldater lämnar svenska armén för att återansluta med resterande soldater i Polen. Polen hade lyckats samla trupper och hade 4 gånger mer soldater än vad Sverige har. Undsättning för Sverige var på väg av markgreven Fredrik VI av Baden, men soldaterna hann inte långt innan det tillintetgjordes av polska trupper. Karl Gustav ville få bort polske fältherren Stefan Czarniecki och bad fältherren Adolf Johan att jaga ikapp honom. I slaget vid Gnesen möts Czarnieckis och Adolf Johans arméer som resulterade i svensk seger. Warszawa, maj 1656. Fältmarskalk Arvid Wittenberg tittar ut över horisonten och får syn på polske kungen intågandes med 50 000 soldater. Polske kungen hotar med stormning av staden ifall Wittenberg inte ger upp. Wittenberg avböjer erbjudandet. 20 juni börjar polska trupper storma Warszawa och lyckas komma in, varpå polske kungen återigen skickar ett kapitulationsförslag som svenske fältmarskalken accepterar. 17 maj förklarar Ryssland krig mot Sverige och det förändrar situationen rejält för svenska armén. Karl X Gustav ville nu snabbt söka fred med Polen men inser att han behöver erövra Warszawa för att kunna börja förhandla. 18 000 svenskar och trupper från Brandenburg beger sig mot Warszawa. Ett 3-dagarsslag inleds vid Warszawa den 18 juli. Första dagen innefattar mycket ryttare, som hamnar i små strider med varandra. Och i slutet av dagen blir det mörkt och brandenburgska trupper och svenskar slår läger vid skogar och stränder nordöst om Warszawa. I lägren råder det tvivel och oro inför det stora avgörande slaget och de numerärt överlägsna polska soldaterna. Många officerare uppmanar till reträtt, men svenska kungen markerar tydligt att ett slag ska ske. Slagets andra dag var kommen och Sverige hade en plan att attackera polska soldater från sidan, mellan två byar. 2000 ryttare, även kallade tartarer, från polska sidan attackerar svenska trupper i ryggen. Men med hjälp av kanoneld och hög disciplin avvärjades attacken. Senare på dagen inleds ännu en kavalleriattack från Polen med 900 husarer. Men även de tvingas till reträtt. Karl den 10 Gustav och livknekten Bengt Travenfeldt befinner sig till fots i spetsen hos ett regemente. Hästar hör springandes mot dem och 7 tartarryttare anfaller. Karl Gustav skjuter ner 2 ryttare, tar fram svärdet och hugger ner en till. Livknekten Travenfeldt skjuter även ner 2 ryttare. De sista 2 tartarerna retirerar. Polska husarer anfaller svenska regementet och kungen träffas i bröstet av en lans. Men kungens harnesk, rustning av metall, skyddade honom och kungens vapendragare skjuter ner ryttaren. Mörkret började falla in och trupper på vardera sida omgrupperar sig och slår läger. Det är morgon och vid Praga, en ort strax intill Warszawa, bygger polska trupper upp befästningar vid en skog. Sverige, med hjälp av brandenburgska styrkor, inleder ett anfall med 12-pundiga kanoner emot befästningarna. Därefter kommer stora delar av armén, som gör att trycket för polackerna blir för stort. Polska armén flyr mot Warszawa. Runt 2 000-4 000 soldater på polska sidan avled och sårades, medan på svensk-brandenburgska sidan 1300. Warszawa belägrades sedan av svenskar som tågade in i staden. Karl den 10 Gustav skickade fredsförslag till polske kungen, men som avböjde. Polska armén omorganiserade sig och tog tillbaka flera viktiga städer, såsom Danzig i norra Polen. Officeraren Rutger von Aschberg vann ett viktigt slag vid Konitz, där polska kavalleriet led stora förluster. Det var det sista slaget för Sverige i Polen år 1656. Ryssland slöt fred med Polen tillfälligt och Sverige förlorade i stort sett hela Polen. I början av 1657 går litauiska trupper in i svenska Livland, som ligger vid Baltikum. Mäktiga nationer såsom England och Frankrike ville snabbt få slut på kriget och söka allians med Sverige emot Österrike eller Tysk-romerska riket. Österrike och Polen ingick en allians mot Sverige. En furste i Transylvanien sökte allians med Sverige. 1 juni sker något oväntat, men ändå inte. Danmark förklarar krig mot Sverige. Brandenburg lämnar sin allians med Sverige och går istället i krig mot dem. Större delar av svenska armén beger sig för att kriga mot Danmark. Litauiska trupper lämnar svenska Livland på grund av misslyckade försök att blockera handelsstaden Riga. Minikapitel 2. En dag i samhällets tid och personens styre. Sverige hade under 1600-talets mitt en stor militärstyrka som hela tiden krävde försörjning. Med hjälp av viktiga handelsstäder såsom Riga i Livland, Stettin, Vismar och Stralsund kunde Sverige få in mycket pengar på handel. Sverige sålde järn, koppar och tjära. Sverige hade en enorm tillgång på skog som användes som träkol till ugnar för att tillverka vapen och utrustning. Dessutom hade Sverige en av Europas bästa kanoner som exporterades till många länder. Dessa kanoner tillverkades mestadels ifrån Falu koppargruva som var Sveriges största arbetsplats med över 1000 anställda. Falu koppargruva var även världens största kopparexportör. Människor med mycket pengar ägnade sin vardag till att låna ut varor och pengar till kronan som ägnade sig åt krig. På så sätt kunde finansmän tjäna in sina pengar. På tal om finansmän så grundades Sveriges första bank, Stockholms Banko, och så småningom Riksbanken 1668. Världens äldsta centralbank som fortfarande är aktiv. En intressant händelse att nämna är att 1655 förlorade Sverige sin nordamerikanska koloni Nya Sverige till Holland. Ryssland invaderar Livland och ockuperar städer samt floden Neva så ryska flottan kan utgå i Finska viken. Ryssarna riktar in sig på handelsstaden Riga men avbryter belägringen då svenskar får förstärkning med både krut och soldater. En flottstyrka bestående av 19 skepp ledd av amiral Gustav Wrangel beger sig till Finska viken och förhindrar ryska flottan från att segla ut i Östersjön. Ryssland förlorade även ett slag och befälhavaren Matjev Tjermetjev. Den 16 juni 1657 erövrar 9000 danska soldater svenska Bremen, en stad i norra Tyskland. Greven Per Brahe hade mobiliserat 3700 soldater i Sverige och gick in i Skåne och vann slaget vid Ängelholm. Svenska trupper tog tillbaka Bremen på order av Karl den 10 Gustav. I oktober stormar svenska soldater befästningen Frederiksudde på Jylland, Danmark. Fältmarskalk Carl Gustav Wrangel leder anfallet mot befästningen. Planen var att anfalla fästningens tre portar och sedan låta ryttare kringgå en del av bastionen genom att rida ut på vattnet. Wrangel hade 4500 soldater. Befästningen uppskattades ha 5 000 till 6 000 man. Wrangel och några officerare plockar med sig ett hundratal mannar för att ta sig upp för olika bastioner. Försvarsverk längs murarna där extra kanoner placeras ut. Svenska ryttare rider ut i det grunda vattnet för att ta sig runt en viss bastion och sedan anfalla fästningen. Svenska huvudstyrkan fokuserar på anfall mot portarna in till befästningen. I huvudstyrkan fanns även avantgardet som hade som uppgift att spränga diverse försvarsverk och portar. Danskar skjuter med kanoner från murar och kastar handgranater mot svenska trupper. Stegar fälls upp längs murar som beskjuts kraftigt med musköteld. Svenska ryttare försöker rida in i fästningen genom att ha rundat en bastion. Men danskar har satt upp pålar i vattnet. Men svenska timmermän hugger ner dessa och ryttare tränger sig in med ingenjören och fältmarskalken Erik Dahlberg. Fästningen ser nu ut att hamna i svenska händer när danska soldater tar sikte mot citadellet, sista försvarsverket i fästningen. Efter 2 timmars strid ger de sista danska trupperna upp och har förlorat runt 1500 mannar, medan svenska sidan så har 74 stupat och 195 blivit sårade. Carl Gustav Wrangel blev rikligt belönad och utnämndes till riksamiral, medan den danska befälhavaren för befästningen Anders Bille dömdes till döden av danske kungen. Sverige vill nu anfalla Själland där Köpenhamn ligger, men på grund av danskt sjöherravälde var det svårt för trupper att ta sig över havet. Karl den 10 Gustav hade nu flera viktiga val framför sig. Antingen att vänta med att attackera Själland och låta danska trupper återsamlas, eller så kunde han attackera direkt. Mellan Jylland och Själland ligger två sund, Lilla och Stora Bält, med en ö kallad Fyn i mitten. Men hur ska Sverige komma över Jylland till Själland utan skepp? Här visar Karl X Gustav hur våghalsig och militärt engagerad han egentligen var. Karl hade lärt sig av historien att på vintrarna är det möjligt att gå över isen på vissa delar av Östersjön. Erik Dahlberg och Karl X Gustav undersöker isen och den sistnämnde ger order den 30 januari 1658 att tåga över Lilla Bält till ön Fyn. Kanoner, hästar och soldater ger sig ut på Karl X Gustavs våghalsiga plan över isen. Och en del soldater går igenom isen. Sverige ockuperar hela danska ön Fyn. Och svenska kungen tänkte nu marschera över Stora Bält till Själland, runt 2 mil. Men man konstaterade att isen var inte tillräckligt tjock för att klara svenska armén. Istället beger sig svenskarna mot mindre danska öar, såsom Lolland, Falster och Langeland, söder om Själland och Köpenhamn. Mellan 5 och 6 februari har svenska trupper gått över isen och landsteg på Själland den 11 februari. Svenska trupper var nu inte långt ifrån Köpenhamn och danske kungen Fredrik den III sluter fred med Sverige i den så kallade freden i Roskilde. Sverige får Skåne, Halland, Blekinge, Bohuslän, Bornholm och Trondheim i Norge. Oktober 1654 gifte sig Karl X Gustav med Hedvig Eleonora av Holstein. Vigseln hölls på slottet och firades med sängledning. En gammal tradition som innefattar att brudparet följs med in till sängkammaren av bröllopsgästerna och där ger en präst välsignelse över brudparet. Bröllopet beskrevs som vackert, men inget märkvärdigt eller utöver det vanliga. I november 1655 föds sonen Karl till Hedvig Eleonora och Karl X Gustav, som i framtiden kommer benämnas som Karl XI. Minikapitel 3. Personens bidrag till nationen och världen. Karl X Gustav var en orädd, nytänkande krigarkung som använde sin omgivning till sin fördel. Förutom skicklig militärbefälhavare hade kungen också väldigt ofta turen på sin sida. Bortsett från sin stora vikt och dubbla haka hade Karl X Gustav inga större bekymmer att leda svenska trupper i strid och förhandla sig diplomatiskt med andra länder. Dessutom införde Karl Gustav fjärde partsräfsten, som minskade adelns mark och gjorde att kronan kunde få in mer intäkter genom skatt. Karl X Gustav inledde även en ny kungadynasti och Vasaätten dog ut i och med Kristinas abdikering och att hon förblev ogift och barnlös. Efter freden i Roskilde var Ryssland inte lika benägna att kriga mot Sverige och 17 maj slöste fred där ryssarna gav upp de ockuperade landområdena till Sverige. Men Karl X Gustav var fortfarande besviken på fredsavtalet med Danmark och ville få in dem i ett enat Skandinavien, där svenska kronan ska vara överhuvud. Danmark hamnade återigen i krig med Sverige och fick stöd av en holländsk flotta. Dessutom var Sverige fortfarande i krig med Polen, Österrike och Brandenburg. Sverige låg nu i en mycket knepig situation och Karl X Gustav sammankallade rikets ständer januari 1660. Dessa ständer representerade olika samhällsstånden, adeln, präster, borgare och bönder. Men där insjuknar svenske kungen i en förkylning och dör 13 februari 1660 i vad man misstänker var lunginflammation. För i Karl X Gustavs sista levnadsår var han stor som en öltunna och hade ett midjemått på runt 136 cm. Fetma, dålig kondition och osund levnadsstil kan ha varit en bidragande faktor i hans död. Kungen dog 37 år gammal och efter 6 års styrande, därmed den kung som styrt under kortast period i Sveriges historia. Efter kungens plötsliga död slöts det fred, och i freden vid Köpenhamn förlorade Sverige Bornholm och Trondheim, men fick behålla Skåne. Slutet för Karl X Gustav innebar en ny tid som präglades av enväldiga kungar som införde kraftiga reformationer. Krigen emot Danmark, Polsk-Litauiska samväldet, Brandenburg, Österrike och Ryssland ledde inte till några märkvärdiga framgångar för Sverige, förutom att vi fick behålla Skåne. Att förklara krig när fienden ligger illa till är något som alltid förekommit och förekommer. För det kommer fler tillfällen där Sverige ligger i dalgången och klättrar mot berget. Du har lyssnat på Lilla Nordiska kriget och Karl X Gustav, Historia som bäst. Producerad och skapad av mig, Emil.